till den här brodern då, till den här vännen, att fråga hur den där mannen på sjukhuset och vännen mår. Så svarar han inte i telefonen. Jag tyckte det var lite konstigt. Sen ringer jag till den där sjuke och säger han är kanske hemma, och han var hemma. Och när jag frågade hur han mår så sa han jag mår bra, men nu är den där mannen som jag träffade i Rotebro på Willis, då var han på sjukhuset. Jag blev riktigt chockad. Jag åkte med hans fru dit att hälsa på honom, och när jag kom dit så upptäckte jag, eller man såg att han kan inte prata ordentligt mer. Han tappade språket. Det var lite engelska, lite svenska, lite det ena och det andra. Och stundvis när jag tittade på honom så såg jag vilken fruktansvärd sorg fanns i hans hjärta över att han inte kunde uttrycka sig. Får jag fråga, är du glad att du har en mun? Är du glad att du kan prata? Nu kommer en lite svårare fråga. Har du varit någon gång ledsen för att du har en mun? Och varit ledsen att du kunde pratat? Skulle varit glad att du inte sa något då, eller hur? Ja. En av mina bästa vänner sa en gång så här. Du vet, Stojan, sa han, det finns en vers i Bibeln som säger att vi ska svara för varje tomt ord som vi har uttalat. När din tur kommer så kan vi gå på semester vi andra. Det var ingen uppmuntrande kommentar. Jag kommer att ta nästa gång faktiskt lite mer om det här. Men idag kommer jag tack och lov, att tala om att bli fri från bördan av förhastigt uttalade löfte. Hörde ni? Har du uttalat dig någon gång förhastigt och du ångrade, varför lovade jag det där? Jag ska inte fråga att du lyfter upp handen. Jag skulle kunna lyfta båda. Om jag hade 10 händer så skulle jag lyfta upp alla 10. Men låt mig få säga så här. Vi lever i en värld där kost är väldigt viktigt, eller hur? Och det är så fruktansvärt hur vi är upptagna med vad vi sätter in i munnen. För att vi vet att kroppen mår bra av det vad vi äter, eller hur? Och så har vi lurat oss lite grann. Jag menar, visst är det högt eller viktigt. Jag fick höra häromdagen att jag har alldeles för hög kolesterol och att jag måste låta bli korvarna. Och det går inte för mig. Men det finns någonting, en kost som är långt, långt farligare på kroppen. Och långt, långt viktigare för kroppens mående. Och inte bara för kroppens mående. Utan för hela människans varelse. För hela hennes väsende. Och det är det som Jesus säger i Matteus 15, verserna 11 och lite vidare. Han säger till dem så här. Det som går in i munnen gör inte människan oren. Jaha, om hälsobutikerna hörde det här, vad skulle de säga? Det är det som kommer ut ur munnen som gör människan oren. Lärjungarna gick då fram till honom och sa: vet du vad fariserna tog illa upp när de hörde att du sa? Och han kommenterar lite grann att de är blinda ledare och så vidare och så vidare. Och han säger till dem i verserna 17, 15 och vidare. Han säger, Petrus frågar honom, förklara liknelsen för oss. Jesus sa, förstår ni fortfarande inte? Inser ni inte att allt som går i munnen hamnar i magen och då kommer det ut på avträdet som står där? Men det som går ur munnen kommer från hjärtat och det gör människan oren. Och så vidare och så vidare. Så, Det finns en viktigare kost än den där fysiska kosten. Och jag är övertygad efter mina några år här i livet att de flesta människor mår inte illa därför att de äter för lite morötter och lite annat, utan att de flesta människor mår illa på grund av den här andra kosten. Vi lever i en värld som är överbelastad, överrumplad. Det är flod av information vi får. Och det är så otroligt mycket negativ information som vi bombarderas dagligen med. Så om man var gjord av järn så skulle man ändå må dåligt när man ser nyheterna. Det är sanslöst. Jag mår så illa ibland när jag öppnar internet och bara ser på en liksom sajt, någon tidning. Så jag undrar ibland därefter varför överhuvudtaget läser jag det här. Det påverkar mig något så fruktansvärt mycket och jag tror inte att jag är ensam om det. Bibeln säger att den fullkomliga människan är den som aldrig felar med sitt ord eller med sina ord. Är det någon som är fullkomlig? Förutom mig? Inte många. I Uppenbarelseboken när det beskrivs den där fullkomliga skaran, då står det skrivet i kapitel 14 och vers 5 att i deras mun fanns aldrig något svek eller något som var fel. Hör ni vänner, om detta var villkoret att vi ska komma till himmelen så skulle himmelen varit ödelagt. Inte en enda skulle komma dit. Gud är den enda som förmår uppfylla allt vad han lovar. I Josuas bok 23 och 14, Josua som skulle snart dö och lämna detta liv, säger till Israels barn: nu står jag här och vittnar för er allihopa att allt vad Gud har sagt har blivit uppfyllt. Och Guds trofasthet i hans löften, det är en otroligt viktig sak. Därför att Guds trofasthet till hans löften är anledning för vår tro på honom. Om någon lovar dig ens en gång någonting och inte uppfyller, så kan vi ta det. Lovar samma person 2-3 gånger och inte uppfyller, så sätter du inte till din tilltro till den personen, eller hur? Det skulle vara dåraktigt faktiskt att göra det. I de flesta fall. Så Gud är den som uppfyller alla sina löften. Jag gissar att det kan vara så att någon av oss som sitter här idag säger: men Gud har faktiskt inte uppfyllt det som jag trodde att han skulle uppfylla. Då ska jag citera Nobelpristagare i litteratur Ivo Andrić. Många vet inte ens att han fick Nobelpriset, men det fick han. Han säger så här: Herre, bevara oss från våra drömmars förverkligande. Flytta långt bort från oss det som vi begär, till vårt kött begär sin egen död. Så jag skulle våga säga efter 40 några år i livet med Gud att de begär som Gud inte har besvarat, de skulle varit min fördärv om han besvarade dem. Ibland skulle jag ändå våga säga det så. Så jag citerar några ord till. I Ordspråksboken 29:20 står det skrivet att en man som är snabb med orden, det finns mer hopp för en dåre än för honom. Nu låt mig bara, jag tänker röra vid en speciell aspekt här idag av det här med våra löften och vår förhastat tal. Så att när man säger att det finns mera hopp för en dåre än för honom, det betyder inte att du är dumma i huvud, rakt igenom, att vi är värre än en dåre. Det är inte det går ut på. Men det är faktiskt viktigt det här med att inte förhasta sig med sina ord. Och i Ordspråksboken 21 och 5 står det skrivet att hastverk bär bara förlust med sig. Har vi gjort någon gång, har du gjort någon gång något förhastat och därefter upplevde det bara förlust? Jag hörde på radio för inte så länge sedan att en kille blev påringd på kvällen. Och någon presenterade sig som en banktjänsteman från den och den banken där han är kund i och sa sitt namn alltihopa och hans namn och han sa någon håller på att tömma ditt konto och vi vill hindra det. Och han lurade honom, det hände i Sverige här för inte så länge sedan. Och just den så kallade banktjänstemannen tömde hela hans konto. Han, och då sa det här mannen att, som blev lurad, han sa han lät så trovärdig. Och när jag med min kod skrev under så att säga, då sa han, på en gång när jag skrev under så fick jag en känsla, något är inte bra. Han ringer till banken, kontot var tömt på 120 000. Jag just nu bär på en liten börda, för att jag kanske förhastade mig när jag uppfyllde en applikation för en viss sak. Tänk om jag tryckte på fel punkt där. En av de svåraste saker tycker jag i alla fall i livet är att bära på bördor som har blivit resultat av att jag har förhastat mig i olika situationer. Och efter 43 år i de kristna kretsar så känner jag en hel del människor som förhastade sig både med sin mun och med sin handling. Och jag måste säga så här. Jag tror att han som älskar oss så mycket. Att vår Gud, Jesus som älskar sin brud, församling så att säga. Han vill rena sitt folk från onödiga bördor som vi bär. Jag vill inte gå in på det här, men när du kommer hem, läs fjärde Mosebok kapitel 30. Hela kapitlet talar om följande. Jag ska bara kort sammanfatta den. Det handlar om det att om en flicka som bor hemma hos pappa ger ett löfte och hennes pappa hör vad hon har lovat och sagt att pappa hade rättighet att omintetgöra hennes löfte därför att han var mer mogen att veta vad som ska lovas och vad som inte ska lovas. När man läser det här kapitlet så skulle de humanisterna på en gång säga, där ser du hur Bibeln är. Tokig, krånglig. Varför skulle en inte en flicka 15 år, 16 år gammal eller 20 år gammal som inte är ännu gift veta vad som är bäst för henne? Och det är så sjukt att behöva prata om detta i ett samhälle där respekt för erfarenhet och en äldre och för gråhårig inte finns nästan mer. Jag menar, du kan teoretiskt, ursäkta, jag ska ta ett banalt exempel. Men vi brukar säga där på Balkan, vi lever i en tid när barnen undervisar föräldrar hur man gör barn. Och det är klart, du kan gå på internet och se det, tyvärr. Alldeles för mycket i onödan. Men jag tror ändå det är föräldrar som vet lite mer än barn. Om inte hur man blir pappa, då är det hur man är pappa. Det är lätt att bli pappa idag. Det tar några sekunder ibland. Men att vara det är lite svårare. Och det som står skrivet också det är att till och med om en gift kvinna avlade ett löfte som då påverkade hela hemmet så hade mannen faktiskt rätt att säga nej till det om han hörde det. Om han ser att det skulle bli konsekvenser för hela hemmet. Men om han hörde det och var tyst, hör nu, det här är goda nyheter. Då var han medansvarig i sin frus löfte och skulle bära konsekvenserna av det. Får jag fråga en sak nu. Är vi kloka i huvudet i denna värld? När vi sätter på 5-6 åringar sån press att de ska fatta beslut om sin framtid i område som de inte har minsta aning vad det handlar om. Kallar man detta kärlek till barnen? Vad håller vi på med? Jag har varit i situationer när jag sitter på restauranger och ett barn, jag nämnde tidigare, 3 år gammal och pappa och mamma ska beställa mat. Och så frågar de, Lilla Elsa, vad vill du äta? Elsa, vill du ha champinjoner på pizza eller vill du ha gorgonzola eller? Men snälla människa, vad vet treåring vad gorgonzola är? Knappt du och jag vet om det var det. Ja. Och sen har jag sett när lilla Elsa har fått sin pizza. Nej, det där vill inte jag äta. Och pang i pizzan. Och 80 kronor går till spillo. Och nu ska jag lägga lite skuldkänsla då på ytterligare. För dessa 80 kronor kunde man mata 5 barn i Afrika med en väldigt flott middag. Okej, det var inte min mening. Förlåt. Okej, du blir fri från bördan efteråt. I predikaren 5:1-5 så står det skrivet någonting som jag vill läsa. Det står skrivet så här. Var inte för snabb med din mun och förhasta dig inte i ditt hjärta med att uttala ett ord inför Gud. För Gud i himlen och Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Vers 5 säger: låt inte din mun förleda dig till synd och säg inte inför sändebudet att det var ett misstag. Vill du att Gud ska bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? Om jag skulle bara göra en kort kommentar egen angående det här. En av de mest förnedrande attityder som en människa kan ha mot en annan. Det är att lova henne något, speciellt när det gäller hjälp. Och sen strunta i att uppfylla sitt löfte. Jag skulle vilja fråga politikerna hur de mår med sina löften inför valet och hur mår de efteråt. Eller är de speciella människor som inte har samvete? Vad handlar det om? Men oberoende av all det andra. Så nu talar vi till oss som kallar oss för kristna och som tror på det ordet, som tror på en Gud och som tror på någonting vi pratar om här. Så förhasta dig inte med dina ord. Vad är talet frukten av? I Matteus 12, vers 34 säger Jesus att det som hjärtat är fullt av, det talar munnen. Jag har börjat tänka på lite annorlunda sätt när det gäller det här. Därför att när man ser det här och när man ser det i sammanhanget så talar Jesus till fariseerna, till oärliga människor som talar väldigt mycket ont om andra, kritiserar andra och talar väldigt negativt om andra därför att de anser sig själva vara så präktiga. Men det är inte bara det. Det är inte bara ondskan och präktighet eller jag vet inte vad som finns i våra hjärtan. I våra hjärtan finns så mycket annat. Och vi talar också utifrån hjärtats överflöd eller tillstånd. Och jag kommer att nämna några saker med ett område vill jag speciellt röra vid idag. Då är det orsak till vårt tal. Låt mig få läsa från Jobb. Jobb. Vad skulle ni säga? Vad var orsaken till Jobbs tal? Det vet vi allihopa, eller hur? Vad var det då? Hans smärta, eller hur? Jag läser i kapitel 35 och vers 16, 15 och 16. Men nu när han inte straffar i vrede och inte bryr sig så mycket om synden spärrar Jobb upp sin mun, det är en av hans åklagare som talar, spärrar Jobb upp sin mun till tomma ord. Han hopar ord utan insikt. Nu, låt mig få säga så här. Jag tror att de flesta tillfällen när vi uttalar oss för hastigt som vi måste ångra efteråt kommer utifrån bristen på insikten angående våra egna hjärtan. Jag tycker det är väldigt kul citat att kunna relatera till sig själv gång på gång när det gäller det. Häromdagen så gjorde jag precis det här felet. Och det felet uppenbarade, gav mig djupare insikt i mitt hjärta. Jag behövde hjälp av en vän. Och jag skickade sms. Och han svarade inte på sms. Jag ringer en gång, han svarar inte. Jag ringer andra gången, han svarar inte. Jag går även att hälsa på jobbet. Och han är sen från lunchen och jag går hem. Och vad tror ni? Jag tänker efter alla dessa försök. Vad skulle ni tänka? Han struntar i dig. Jag sa det till min hustru. Och inte så att hon inte förhastar sig med sin mun. Men i den situationen sa hon till mig. Ta det lite lugnt. Vad vet du vad han går igenom? Men mitt behov plus något annat i mitt hjärta gör att jag inte kan vänta. Och att jag tolkar hans tystnad på ett visst sätt. Och jag säger till henne, nu ska jag skriva ett sms till honom. Och fråga om han är arg på mig eller vad det handlar om. Jag skriver smset. Och då skriver han kort. Stojan, det finns inga problem som helst. Han ringer efteråt. Vi pratar ut, underbart, fint. Och så sa han, ganska ung man i jämförelse med mig i alla fall. Och så säger han, jo men jag förstår dig. Jag agerar ibland också så här. Vet ni vad? Ta lite vatten innan jag ser det jobbiga nu. Vad såg jag genom det här händelsen? Jag fick insikt om att mitt hjärta bär på ganska stor portion av förkastelse fortfarande. Och att hans sega agerandet på mitt behov rörde vid såret. Och att min mun på grund av ett sårat hjärta förhastade sig. Och jag ångrar att jag gjorde det. Samtidigt är jag väldigt tacksam att jag fick vara med om det. Är det skämmigt och skamligt att erkänna när man är 66 snart att man, nu måste använda ett fint ord så att jag inte ser riktigt så där klumpigt ut. Jag tänkte säga så här, är det skamligt att säga att man inte är färdig vid 66? Nej, det är inte skamligt, va? Men om jag använder andra ordet, färdigt är väldigt vackert för att ingen färdig sitter här. Men vill ni att jag ska beskriva hur jag kände mig? Jag kände mig inte bara ofärdig, utan jag kände mig färdig för skrot. Men tack och lov, nu kommer det, halleluja. Nu ska man ge positiv bekännelse här, eller hur? Jo, men jag är ärlig när jag ser. Jag har konstaterat att även om jag är 99 och får en insikt om min ofullkomlighet så kommer inte jag att skämmas. Jag är en människa och jag är så tacksam att jag har en advokat som alltid är kapabel att förklara mig skuldfri. Ni vet hur det funkar i rättsväsendet. Vad är det advokaten säger? Försvarsadvokaten till sin klient. Vad säger han? Du ska hålla käften. Det är med juridiskt språk. Du ska inte säga någonting. Låt mig få sköta saken. Klokt. Klokt som den där lilla flickan från söndagsskola. När söndagsskolslärare frågade. Okej barn, vad skulle ni göra om djävulen kom och knackade på dörren av ert rum? En liten tjej drippt upp handen. Vad skulle du gjort? Jag skulle säga till Jesus, gå och öppna. Underbart. Underbart. Låt mig få gå vidare. Nu vill jag röra vid det här området som nästa gång blir flera områden. Jag ska bara nämna några hjärtats tillstånd. Jag var i Serbien nyligen och hade ett seminarium med en annan kille och temat var helandet av brustna hjärtan. Det behövs, eller hur? Jag vill nämna några och jag ska stanna bara vid ett av de områden. En av orsakerna varför vi talar för hastigt, det är där som vi läste, utan insikt. Vi vet inte vad som finns här. Det är det ena. Det andra är när själen är bedrövad. Det tredje är när vi är i nöd. Det fjärde är när vi har framgång. Och jag ska läsa bara i Psaltaren 30, några verser, två verser. Psaltaren 30, verserna 7 och 8. Denna David, varför gillar ni David mest? Därför att han dödade Goliat, va? Vet ni varför jag gillar honom mest? Därför att han är så blodig ärlig. Blodigt ärlig. Jag har mina favoritförfattare. En av dem är han som jag nämnde, Ivo Andrić. Jag har aldrig läst någon så ärligt, blodigt avslöjar sin själ som denna man. Dag Hammarskjöld är likadan. Och några till som jag gillar. Herre, varför jag gillar David. Kapitel 30, vers 7-8. Jag sa i min trygghet, i min framgång, när jag mådde bra. Jag ska aldrig vackla. Har vi sagt det någon gång? Många gånger. När det går bra, halleluja, inga problems. Allt under kontroll. Vers 8. Hans vrede varar ett ögonblick. Hans nåd hela livet. Jag har hoppat nu åt fel håll, men det är okej. Vers 8. Så, jag säger min trygghet, jag ska aldrig vackla. Sen vers 8. Herre, i din nåd gav du styrka åt mitt berg. Men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt. Är det inte så här vi flesta funkar? Räntan är bara 0,5. Underbart. Jag minns när räntan var 17% och vi band vårt lån i hastighet. Jag förhastade mig. Två dagar var räntan 500% och sen tänkte vi nu kommer det bli 5000 och vi band det och efter tre dagar sjöng den. Adios. Så gör inte något för hastigt. Eller för hastat. Och så i framgång kan vi ge stora löften. Och nu kommer jag till den punkten jag vill uppehålla mig vid lite mer. Och det är det här som jag tror många kristna bär, den här bördan. Bördan av det löftet som du gav under en situation när du kände dig pressad av omgivningen och andra att uttala något som du egentligen inte ville uttala eller göra. Ibland är det inte konstigt att sociologerna kallar oss kristna för masshypnos, grejer och allt annat. För att det finns sådana situationer. Har du varit någon gång på mötet där någon talar om givande? Och han säger liksom, jag ska berätta en situation. Vi var i Amerika i en församling. Och predikanten när det kom till att ge gåva till församlingen. Han sa så här. Är Jesus värd ditt bästa? Vårt bästa? Alla skriker ja. Självklart. Om han är värd ditt bästa. Då är han värd den bästa slanten du har i plånboken. Hör mig nu. När du hör det så gå ut efter det meningen. Gå ut från kyrkan. Jag har vänner i ett annat land som är skyldiga upp till 1 miljon kronor för en odräglig ung mans skull som har lurat folk att offra åt församlingen och köpte lägenheter över hela världen till sig själv. Och då sa han så här. Några av er som sitter här som största slanten i plånboken, du har en check som du fick som en gåva, men du har inte hunnit casha den. Och jag har en check i min plånbok som är största slanten. Och jag vet att han är en hycklare och en lurare. Men vad ska jag göra när han talar i Herrens namn om att jag har en check där? De har inte kollat vid ingången vem som har checkar i plånboken. Jag ska göra lång story kort. Jag gav checken till sist. Jag sa till Gud, det här ger jag till dig. Idag skulle jag aldrig gjort det. Och Gud har väl signat mig efter det. Jag ska inte gå in på det vad jag sa till Gud. Vi kom överens han och jag om en sak. Men det som jag vill säga bara, det finns så mycket folk i våra kristna kretsar, speciellt i karismatiska kretsar, som har blivit lurade av atmosfären och omgivningens tryck. Och låt mig få läsa en sån text där du behöver riktigt guts, som de säger på engelska. Vad är det för något, Oskar? Guts. Njurar. Eller? Ja, inälvor, va? För att kunna stå emot när det är så här. Okej, låt mig berätta en sak. Jag ska vara så ärlig med er så får ni ta så som ni vill det. För några år sedan hade vi ett möte här i församlingen. Vi ordnade inte det. Några bjöd en predikant hit. Och denna man talade om att han ville bjuda folk för helande och allt annat. Och så sa han så här. Jag har sett att de som ger tionde, de blir lättare helade. Och de som inte ger tionde, de blir lättare kvar i sjukdomen. Och jag tänkte ta honom, slänga honom i dovgraven om jag kunde. Och då började alltid det där spektakulära. Ta era plånböcker, släng dem här, jag ska be för dem. Och jag ville inte slänga. Men jag gav efter och slängde trots att jag hade inte minsta sekunden tro på vad han gör. Men på grund av att allt annat runt omkring mig var så gav jag efter. Och jag skäms idag att jag gjorde det. Han har inte lurat mig, tack och lov. Men jag skäms att jag gav efter trycket, efter atmosfären. Jag borde veta bättre. Och jag visste bättre. Men det är inte alltid lätt när 99 gör en sak och du ska vara den svarta fåret. Eller hur? Okej, får jag, vänner, lyssna på mig nu. Vi är syskon, det här är sjukhuset, det här är ingen utställningsplats, det här för Rembrandt och liknande. Hur många av er har varit med om vad jag har precis beskrivit? Okej, tack. Det är en hel del. Okej, låt oss gå nu till den här texten och titta. Första Konungaboken. Och vers kapitel 22 och verserna, det blir 11-13. Och det står skrivet så här. Första Konungaboken. Kapitel 22. Och det handlar om att det är en kung i Israel och Josafat som började umgås med Ahab som var inte så gudfruktig. Och Ahab har självklart runt omkring sig 400 profeter som profeterar vad han vill höra. Och nu ska de i strid. Och Ahabs profeter, de profeterar allihopa. Kungen, du ska få seger, halleluja. 400 av dem, hör ni mig? Och Josafat, lite gudfruktig, känner någonstans där inne att kanske det är inte riktigt Gud. Vem vågar säga det inte Gud när det är 400 som säger att det är så? Men han känner någonstans i sin mage, det här stämmer inte. Så frågar han, finns det någon annan profet här? En riktig, inte en som är anställd för att profetera vad kungen vill höra. Och då säger Ahab, jo det finns en, men jag gillar inte honom. Varför? Han säger aldrig något som passar mig. Kära någon. Och då kommer Mika och de går och hämtar honom. Och det är verserna 11-13. Och när de här hämtar Eller nu har jag kanske... Vad? Lite längre ner. Vilken vers? Säg. Vilken? Ja. De möter honom. Ja, okej. Okay. Där är det. Vers 12 faktiskt. Alla profeterna profeterade på samma sätt och sa... Dra upp mot Ramot och så vidare. Budbäraren, nu är vi där, 13. Budbäraren så hade gått för att hämta Mika sa till honom. Hör på, profeterna lovar med en mun lycka åt kungen. Låt det du ser stämma överens med vad de har sagt. Och lova också du lycka. Kära. Okej, kära bröder, profeter och systrar här. Om du står i en församling och 400 profeterar. Seger! Vågar du stå upp och säga nederlag? Jag var faktiskt i en sån situation för många år sedan. Där vi bad för en person som var pappa till en av våra vänner. Och vi bad att Herren skulle ge honom 15 år till. Och vi bad. Och jag kände i min mage, nej, han kommer att dö. Men hur ska jag säga det? Hör du broder, jag vill bara trösta dig. Pappa kommer att dö. Pappa dog. Jag vågade inte säga. Hur ska du våga säga när det är en sån tryck? Eller hur ska du våga stå emot att handla i något som alla runt omkring agerar i? Och det känns så normalt och så rätt. Hur ska man vara politiskt korrekt i detta land? När 8 miljoner gapar via Aftonbladet och alla andra medier. Så här ska du tänka. Så här ska du prata. Hur ska man vara profet i ett land som är demokratiskt? Och i EU är demokratins motto följande. Det är min egen påhitt nu som jag ska säga. I EU är du fri att säga vad du vill så länge du ser det vi ser till dig att säga. Det är högsta nivå av demokrati. Med andra ord, du behöver inte tänka. Du har huvudet för hatten. Vi har huvudet för att tänka för dig. Jag är lite sarkastisk men inte utan anledning. Därför det här är otroligt viktigt vad vi pratar om. Så... Mika sa, jag kommer att säga endast det som Gud säger till mig att jag ska säga. Och han sa, jag ser vad som kommer att ske. Gå du till krig, du kommer inte komma levande därifrån. Om du kommer levande därifrån så är jag en falsk profet. Andra situationen i Johannes 12, 42-43. Jag ska inte läsa det. Det är massa ledare på Jesu tid som börjar tro på Jesus. Men det står skrivet att de vågade inte erkänna och bekänna sig till Jesus. Därför att de var rädda att de skulle socialt blivit förnedrade. De skulle inte vara länge i eliten. Snälla, någon tänk om någon i akademi. På Nobelpristagen det stod upp och vittnade om Jesus. Hoppas att någon gör det ändå. Jag älskar ett exempel. Några av er kanske känner honom. Den brodern är i Småland som säljer bilar. Och hans son kom till Stockholm för att studera för många år sedan. Och han ville vara orädd och säga, jag är kristen, jag tror på Jesus. Men det är lite liksom komma till Stockholm från landet och börja prata om, jag tror på Jesus, vet ni va? Han gjorde en deal med Gud. Han sa så här när de skulle gå på presentationsmöte. Han sa, Gud, jag kommer att stå vid där dörren och låta alla gå in. Om den där stolen är tom när jag går in för mig, då ska jag säga... Vad du vill att jag ska säga. Det är intressant. Det var inte något stort rum. Utan ganska trångt. Alla går in. Och det är hans tur att gå in. Han går in. Stolen är tom. Och Herren säger. varsågod, jag har gjort mitt. Han var sist att presentera sig. Och när hans tur kom så står han upp och säger: hej, jag heter si och så. Jag har en sak som jag vill säga till er alla, som Gud har sagt till mig att jag ska säga till er. Gud, i Stockholm på universitetet, Gud. Hallå. De frågar: vilket land är du från? Zimbabwe, va? Nej, förlåt, nej, nej. Nu ser ni, nu har jag förhastat mig igen. Men i alla fall så står han upp och säger: Gud har sagt att jag ska säga till er att han älskar er alla. Det blev så tyst. Mötet var slut. Rektorn går fram till honom. Grabben. Och rektorn kommer, ser. Vad tror ni han sa? Nej, han sa: tack för vad du sa. Jag är också kristen. Men att ha rektorstiteln, det betyder inte att du har graduated i vittnesbörd. Det behövs mer än titeln för att vara frimodig i att vittna. Jag ska avsluta med en vers till. Och det är från Johannes 19 och vers 12. Eller jag ska avsluta det här, men sen har jag en vers till. Det är så många förhastade löften här. Johannes 19:12. Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri, Jesus. Men judarna skrek: släpper du honom, är du inte kejsarens vän? Släpper du honom, är du inte kejsarens vän? Vad är viktigare? Ha kejsare som vän? Eller att inte skämmas för konungarnas konung? Jag minns ett tillfälle när jag teg i bussen i Serbien när de förbannade Jesu blod. De satt framför mig. Och jag sa inte ett ord. Jag gick ut och grät som Petrus. Det kom miljon tankar till mig. Vad ska du blanda dig in i det? Vad ska du vara hela världens samvete? Håll tyst, vadå? Och den gången teg jag. Men många gånger så har vi gett löftena för tidigt. Jag har en vän, ni 70% av er vet vem det är om jag skulle nämna namnet, men jag ska inte göra det här i landet. Han var på ett möte här i landet. Och det kom till kollekten självklart. Och har du inga pengar så på vissa ställen det är inga problem. Cashless society. Ge löftet, sa de. Och de delade ut papper och pennor. Han skrev 30 000 kronor. Jag menar, lovsången, vet ni? Hallå, har du sjungit någon gång den där sången? Jag vill ge nu allt. Vi ska sjunga faktiskt i slutet. 10 sekunder, den som vill gå ut innan vi sjunger. Är det inte lätt att ge löftet när atmosfären är här? Är det inte lätt att ge löftet när det trycker från omgivningen? Är det inte lätt att ge löftet om du till och med får ett manipulativt löfte att du kommer att bli välsignad? Lyssna på mig, jag är inte mot givande, det vet ni allihopa. Det är vår son Samuel, när han var liten, han skrev i sin Vi har papper fortfarande. Han skulle skriva den där versen som säger det är saligare att ge än att få. Men han skrev det är sorgligare att ge än att få. Och jag tänker bara så här, förstå mig. Jag hörde en vän till mig som predikade och jag vill bara nämna hans tanke. Han sa så här: det är så otroligt många kristna idag som har blivit missbrukade av oärliga ledare och som inte mer tror på Guds principer och sanningar och Guds koncept Därför att de har blivit missbrukade. Men detta är inte tillräcklig anledning att ge upp tron på vad Gud har sagt. Så, då tänker jag så här. Att jag tror att vi behöver helt enkelt veta följande sak. Det är Jesus säger i kapitel 3, i vers 28 i Markus evangeliet. Alla ord, alla hädelser mot Gud kommer och kan bli människor förlåtna. En enda synd kan inte bli förlåten, och det är hädelse mot den helige ande. Och jag tror att det är helt enkelt när man förbannar Jesus och inte tror på honom. Helt enkelt vill inte ha något med honom att göra. Och då tänker jag på Jesus på korset. Kapitel 23 i Lukas evangeliet, vers 34. Vilka ord. Jag läser det och jag stannar det och sen ska vi be. Lukas evangeliet. Och nu kommer vi i bilden. Det här är vår advokat som talar. Samla nu så långt ditt minne går alla dina löften som gavs i hast. Alla dina löften som du gav kanske utifrån gott hjärta men utöver din förmåga. Alla dina löften som du så gärna skulle vilja uppfylla och som riktades till Gud först och främst. Men du inte klarat av det. Och du bär på bördan fortfarande. Du kanske sa till Gud, jag kommer att be om du rör vid mig nu. Jag kommer att be varje dag en timme eller två. Oberoende vad det handlar om. Samla dem allihopa nu. Ärligt, uppriktigt. Se dem framför dina ögon. Och hör nu dessa ord. 23:34 i Lukas. Jesus sa, far. Förlåt dem. För de visste inte vad de gjorde. Vilken bön. Tänk att han står vid tronen, vid den helige faderns tron. Han sitter på den på hans högra sida. Varje gång. Du och jag gör något i hast med ärliga hjärtan. Så knuffar han på pappa. Se pappa. Står han sade där. Men jag känner hans hjärta bättre än han. Ta inte det på allvar. Han vill så gärna. Men han förmår inte det. Far förlåt honom. Och far förlåter. Och han räknar inte det. Och han gör oss skuldfria. Hör mig nu. Jag ser inte att vi ska leka med våra löften. Lova inte folk och inte gör det. Men jag vill uppmuntra dig. Har du gjort det? Gör upp med det. Säg till den som du har lovat. Förlåt mig. Jag ville så gärna. Jag förmår inte. Och Gud kommer att förlåta. Bär inte på bördor av förhastat uttalade löfte på ditt hjärta. Gud vill att vi ska vara fria att kunna gå vidare och inte ständigt bära den lasten. Ska vi be tillsammans? Fader, du känner oss allihopa rakt inser du i varenda hjärta. För jag vet inte hur jag ska tacka dig för att Jesus finns i mitt liv, i våra liv. Att han är medlare för evigt mellan Gud och oss människor. Att han, trots att han visste och du visste, Fader, vilken material vi är, så uppskattade du oss så mycket så du satte ett pris på oss. Att var och en av oss är värdefull så mycket i dina ögon att du gav din enfödde son att dö för oss på korset. Befria oss från all skuld, all skam. Och inte bara från det som har varit utan från det som kommer också. Herre, vi vill inte ta lätt på det, vi vill inte missbruka ditt offer på Golgotas kors. Men vi måste erkänna, Herre, att när allt kommer och summan är framför våra ögon, så kan vi säga bara en sak. Vem? Vem ska vi gå till? Tack att du förlåter oss. Jag ber och tackar dig för att du just nu befriar människor från skulder som de bär på. Herre, befria från bördor som ligger på hjärtats axlar. Låt Jesu blodskraft rena vartenda samvete här från onödiga bördor. Och jag vill ha där i ditt namn, i Jesu namn, våga säga till dem som utifrån olika situationer, utifrån olika tryck, gett ett förhastat svar eller ett förhastat löfte. Du är fri. I Jesu namn. Därför att Jesus befriar dig. Inte att någon människa ser det. Därför att Herrens ord ser det. Herre, jag tackar dig att du tar våra bördor och vi kastar dem på dig. För att ditt ord säger, kasta alla dina bördor på Herren. Till det är han som bär dem. Tack att du hör oss, far, i Jesu namn. Amen.